God kväll kära lyssnare och välkomna till avsnitt 3 av GD-podden. Idag har vi ett lite nytt format på prov där vi släpper hundarna lösa på en radda nyhetsartiklar som var aktuella vid inspelningstillfället. På grund av att jag har ett arbete så dröjde det nästan 2 veckor innan jag fick tid att redigera innehållet till en nivåvärdig publicering. Men idag kan jag stolt presentera ett avsnitt där jag, Colin, även Knasen kallad Dolph, F7 och Andreas för ett lite friare samtal. Vi börjar med Andreas som rotat fram första tokigheten för oss att sätta tänderna i.
Ja, vi kan väl börja lättsamt idag, nu när det är fredag kväll och allt. Och Sydsvenskan hade idag en artikel om vad det hemskaste som finns av allting. Ett konditori som sålde en tjejsemla. Och som då var en mindre och billigare variant än en vanlig semla. Och det tyckte ju vissa var moraliskt förkastligt. För det, som de skriver här, ska vi inte få njuta utav att få, utan att få dålig samvete. Jag tycker det är ett bra exempel på hur man utan ont uppsåt ändå förtrycker tjejer. Man talar om för oss vad vi ska vilja äta. Eftersom man kallar det en tjejsemla. Frågan är då, alltså, det känns ibland som vi har en tendens att gå i spin på bakverksnamn. Och ibland undrar man vad detta, det här provocerande namnet på bakverket, vad är det som egentligen provocerar oss?
Min spontana tanke är ju att de har fått alltihopa helt baklänges. Det är inte som att tjejerna inte får köpa vanliga semlor. Det finns semlor och så finns det tjejsemlor. Ja, det betyder att jag får inte köpa tjejsemlor då, men jag får köpa de vanliga. Tjejerna får välja. Så tolkar jag det. Egentligen jag ser det rent språkligt alltså.
Har de sagt, jag lägger över en annan sak också. Jag tänker på det här att måste man, alltså den här bilden av att man måste köpa en sak om man är tjej. Och så finns det någonting som heter tjejsemla. Då måste man köpa en tjejsemla. Gäller det andra saker också då? Om man är skomakare till exempel. Får man bara äta skomakarlåda till lunch då? Det finns ju rätt många andra namn på saker och ting. Som har fått namn av något. Eller som man har döpt till något av någon anledning. Det behöver ju inte betyda att det är det enda man får välja. Om man anser sig tillhöra den gruppen. Det är väl märkligt tänkande.
Jag antar att den här när det gäller den här tjejsemlan så får väl vem 17 som helst köpa den och vem 17 som helst får väl köpa den andra semlan också. Så det har väl ingenting med att göra med att den är liksom begränsad eller speciellt liksom bara för dem. Något sånt där. Det var något liknande för något år sedan med en pizza har jag för mig. Det var någon som hade tjejpizza och det blev väsen om det, va? För att det var en mindre och billigare pizza. Alltså är väl, saken är väl helt enkelt bara det att rent generellt säga att ju tjejer mindre än vad killar gör. Så att deras tanke var väl bara det att ja, men tjejerna de brukar liksom inte vilja ha en hel pizza för det var för mycket för dem. Va? Så gjorde de en mindre och kallare. Då hade de alltså som ett val. Då i, jag tror inte att det var att, ja, så till exempel du kunde köpa då, precis som man köper liksom en normal pizza eller man köper en familjepizza, så kunde man få samma pizza också liksom i tjejvariant då, va? Som var en mindre än den vanliga pizzan då, va? Och det är väl samma tanke här med tjejsemlan då helt enkelt, därför att många tjejer jag tippar att det finns en hel del tjejer som då inte äter upp en hel semla, va? Inte för jag begriper hur man liksom kan bäras åt för att inte äta en hel, va? Men att det finns säkert tjejer som inte vill ha en hel semla, så det är väl bara ett alternativ för dem, va? Eller om man säger, det skulle kunna vara till barn också, va? Men då har man väl det här problemet att har man barnportion så då känns det så här liksom att det är speciellt för barn, så då är det ingen som vill köpa det. Liksom, det finns väl ingen vuxen som går in och köper en barnportion liksom, för då känns det liksom på något vis mer som att man lurar eller utnyttjar liksom någonting som inte är till för en, va?
Ja, men det är lite grann åt det hållet som var det jag menade med att gå in som grabb och köpa en tjejsemla. Det är väl något mer stigmatiserat än att gå in som tjej och inte köpa en tjejsemla.
Ja.
Nej, Alltså, ska man säga ut på hälsoaspekterna eller något sånt, så i så fall uppmanar männen till att bli överviktiga för att äta sig när man säger, men en sån liten semla kan jag inte äta, jag måste äta en stor semla. Och då blir jag fet och så dör jag tidigare.
Vi reagerar ju inte. Vi har ju samma uppdelning på massa andra saker, som till exempel kläder. Vi har damkläder och vi har herrkläder, där damkläderna ofta har en annan design och är mindre, därför att kvinnor generellt sett är mindre. Skor också. Och det är ju ingen som reagerar på det, utan, men sen finns det ju då kvinnor som har större fötter eller som är större, och det finns män som är mindre, och då kan det ju vara så.
När det gäller vissa plagg så är de ju skurna annorlunda också, därför vi har lite olika kroppsform och sånt där. Så
Samma gäller fötter faktiskt. Kvinnors fötter ser, de har lite andra proportioner generellt.
Precis, ja. Men vad jag menar är att även, alltså, det finns ju vissa generella skillnader, och det gäller ju även hur mycket mat man äter eller så. Män äter ju generellt sett mer, och då kan det ju vara så att det känns ju synd att gå in och köpa en hel pizza om man ändå ska lämna hälften. Och det är ju slöseri också. Och då finns det ju en poäng att skapa en mellanpizza mellan barnpizza och jättestor pizza då, eftersom eller semla. Eftersom som du säger, det är lite också stigmatiserande att kanske gå in och beställa en barnpizza. Det känns väldigt fel. Man skulle kunna kalla den för small, medium, large eller någonting, pizzorna också. Men det blir ju lite mer enklare på något sätt när de benämner det så, antar jag. Det är väl det så de har tänkt.
Ja. Eller vad tror ni? Det blir liksom, ja, det blir liksom för mycket trams det här, small, medium, large också. Så, för det är ju liksom naturligt, det har man ju haft sedan länge, va? Att man liksom har barnportioner liksom på restauranger och sånt där, va? Därför att man vet att barn liksom äter inte alls lika mycket som en vuxen. Så det faller sig ganska naturligt att man liksom har en damvariant då, som ligger någonstans liksom mellan barn och, vill jag på säga, vuxen, men mellan barn och fullvärdig, kanske det blir mer rätt det. Jag förstår vad jag menar i alla fall, va?
Jag fick en ny infallsvinkel på det här. Skulle det inte kunna vara så att de helt enkelt ser att, och sett att tjejer köper inte de stora semlorna, för de vill inte ha en så stor semla, då har de gjort en mindre semla för tjejerna, för att liksom skapa någon form av inkörsport, någon gateway semla. Istället för att uppmana tjejer att äta mindre och bli mindre och tanigare, så är syftet motsatta, att få tjejer att äta semla helt enkelt.
Det kan ju vara så att de har fått, att de har fått efterfrågan. Det kan ju varit så att, vi vet ju inte bakgrunden, det kan ju vara så att tjejer har kommit in och frågat, har ni bara så här stora? Finns det liksom inga mindre? Det känns onödigt och slänga hälften, eller det känns onödigt och många är ju miljömedvetna idag också, förutom ekonomiskt medvetna, och det är mycket möjligt att de har fått en efterfrågan som de helt enkelt bara har, ja, av just kvinnor då, som de har som försett se till att kunderna blir nöjda.
Jo, men man kan ju inte skylla på den hemska mannen här, eftersom det är ju Ida som ägaren heter, hon gav ju kommentaren att ja, vi säljer tjejsemlor. Det är för att det är mindre än det vanliga, som man ska kunna äta dem med gott samvete. En del feminister gillade det inte, men överlag bara positivt. Så de har tydligen, då har de ju haft en efterfrågan på just den semlan de nu säljer, även om den heter tjejsemla. Och så som jag ser det, så är det ju bättre att, om man nu ska motverka ätstörningar och bantningshysteri, så är det väl bättre att tjejerna äter en liten semla än ingen semla alls. Så då blir man ju inte, en anorektiker äter ju ingen semla överhuvudtaget.
Precis. Och de som vill ha en stor semla, de kan ju köpa en stor semla fortfarande. Det är ju inte så att det är förbjudet.
Ja, jag menar, framförallt har de fått en positiv respons. Vad är det då liksom? Är det den jävla minoritetsmaffian som så att säga drar upp sina jävla könsmaktsordningar och fanstyg och sånt där, va? Som liksom inte har någon som helst jävla förankring i samhället i övrigt. Så det är ju ganska, det där speglar ju ganska väl liksom den här åsiktskorridoren och alltihopa vi har. I princip hela jävla PK-Sverige, va? Där liksom vissa saker bara är fult och röskar bort, va? Det är likadant som det där när de klagar på att killar har manliga saker i leksakskatalogen, men tjejerna har tjejsaker av, va? Jag ger mig fan på, går man ut liksom undersöker bland folk så är den stora majoriteten, de tycker liksom bara det är trams alltihopa det här med att man ska liksom göra det gender neutral och så vidare.
Det som jag tänker på är ju att det säger ju en sak till det här lite om samhället liksom, har vi inga större problem? Det här är ju, är det här dagens problem att det på något sätt är förnedrande att man kallar en mindre semla för tjejsemla, eller att man får valmöjligheter att välja en liten semla eller en stor semla? Är det problem vi har? Är det där, så att säga?
Här är det ju nu bara namnet att den kallas just tjej för att den är mindre och billigare. För att det stärker könsrollsmönstret eller något sånt, men...
Ja, men det är lite grann det som jag tycker är så jävla fint med det här samhället, att det här är liksom sådana saker som är problem med det här samhället. Det måste vara ett rätt bra samhälle ändå då.
Mm. Ja, men problemet är ju inte att kvinnor stenas i vissa länder eller könsstympning, utan det är semelnamn som vi ska ägna oss åt. Det känns ju lite
märkligt. Jag tycker inte att det är ett gott betyg för vårt samhälle. Jag tycker snarare att det visar på att det är jävligt sjukt samhället. Vi har liksom en bra materiell standard och vi har liksom rent juridiskt frihet. Va? Men det är någonting som är jävligt fel i huvudet när man har den här typen av problem. För jag menar, det är som häromdagen jag hade på Facebook. Det var så, igår va. Så kom det ju upp det här med att de börjar tjafsa nu om förbud med rökning på liksom på uteserveringar och sånt, va. Och jag kom in i en diskussion där med en kille, och det är som slår mig alla såna, alltid när, i den här typen av diskussioner. Man säger nu det är liksom, det är inte okej med tjejsamle, va. Det är inte okej liksom att man ska röka utomhus på balkongen, och det är inte okej det ena och det andra, och de pratar om att man då, om man ska ha olika styrmedel och sånt där. Och det roliga är att det finns alltid en jävla massa folk som försvarar alla de här åtgärderna. Det är ingen som tittar på det här liksom stora perspektivet så här, att tänker på det i frågan om att det faktiskt handlar om våran frihet och liksom självbestämmande och såna här saker, utan man ska hålla på liksom och tjafsa om att ja, men det är ju liksom farligt för omgivningen om man blar eller någonting sånt där. Någon jävel som snusar, så är någon annan som stör sig på det här. Så att hela tiden så gräver man upp såna här jävla små saker som är rena jävla trivialiteter.
Och, nu måste jag protestera lite. I alla fall när det gäller rökningen och jämförs med de andra. Problemet med rökningen är ju att röken i sig orsakar ju problem, särskilt för alla allergiker och astmatiker och allt sånt där. Så att jämförelsen mellan snuset och allt sånt där, det är att det ena är ju påverkade bara dig själv, men när du håller på och breder ut dig över ett stort område som du gör när du står och bolmar den här cancerröken, så påverkar du ju massa andra som inte har bett om det. Men otaliga gånger så kommer man i kontakt med buss... Vad heter det, busshusen?
Busskurer
heter det. Så ja. Bara för att det regnar så står det en massa rökare inuti busskurerna och bolmar på som fan. Så ja, nej, det, här, det är nej, det som är problemet.
Nej, men det är ju sådana här saker. Varför måste man lösa sådana här saker liksom med lagstiftning? Va? Det var mer som var min poäng. Jag har full förståelse för att folk inte vill att man sitter och röka på restauranger och sånt där. Men sånt där kan man liksom hantera genom att prata med folk. Va? Man behöver inte ha lagstiftning som ska gälla över hela jävla landet eller något sånt där. Va? Man kan liksom låta restauranger avgöra själva om de vill ha en rökfri eller icke-rökfri uteservering och bla bla och så vidare. Och så vidare, va? Men bara just den här grejen att man plockar upp såna här små trivialiteter som det här med tjejsemla eller tjejpizza, va? Och gör det till ett problem utan att det liksom... Man fokuserar på detaljer och skiter fullständigt i den övergripande bilden. Där jag vet inte, jag tycker liksom inte om... Och det som jag tycker blir otäckt liksom med det här, va? Det är att folk godtar det väldigt mycket därför att det är små saker. Men miljoner små saker blir ju till någonting stort i längden.
Men alla de här problemen hade vi ju, i alla fall här i Skåne, hade man ju sluppit om de hade kallat det fastlagsbulle och inte semla. Semla är norrländskt. Fastlagsbulle heter det.
Jag tror att du är inne på någonting här ändå.
Det är svårt. Ser du också fastlagsbulle?
Ja.
Ett skåning.
Jag tror att man hade sluppit namnen om man kallat det fastlagsbulle. Då hade man inte kunnat, det går inte att säga tjejfastlagsbulle. Det går inte.
Ja, jag tänker så.
Men jag tycker det är lagstift om att förbjuda semler. Det här var efter, så ska det bara finnas fastlagsbullar i Sverige. Mycket bra förslag. Det styr ju fullt.
Lite av det här problemet med att vi har de här diskussionerna, tror jag, om bullar och allt vad det är ju också att vi människor, eller vi, i alla fall vi svenskar, har väl en ganska stor tendens att vilja tycka väldigt mycket om vad andra gör och vad andra har sig för. Det, vi är inte så mycket för att säga att ja, men de får väl göra som de vill, utan vi har liksom lärt oss på något sätt att allt som alla andra gör i min business, vi ska tycka till om det och gärna lagstifta om det också om det går. För att ju fler som gör som jag tycker och ju fler som följer mina värderingar och mina åsikter, desto bättre är det. Vi har inte den här traditionen av att säga att ja, det där är min business och det där är din business. Och du får väl göra som du vill, bara du låter mig göra som jag vill. Utan det är mycket att försöka då övertyga, eller om inte det går, lagstifta om onödiga saker. Alltså sånt som är, som egentligen ingen annan har med att göra. Om ett konditori, nu lagstiftar de väl kanske inte om det, men om ett konditori kallar en semla för tjejsemla, eller om man får röka eller inte på en uteservering. Det tycker jag också är lite med det har väl att göra mycket med det borde ju restaurangen kunna bestämma, och rök, är det många som inte vill ha rök på sig, ja, då det är ju inte så bra för restaurangen, och då får de fatta beslut om vad de tycker är viktigast. Jag är ganska övertygad om att det kommer finnas restauranger som både tillåter och inte tillåter. Allting kanske man inte behöver lagstifta om, för lagstiftar man tillräckligt mycket, då blir det ju väldigt svårt att leva i ett sånt samhälle till slut. Och dessutom blir det väldigt svårt att komma ihåg alla regler.
Andreas, du har släppt med dig ytterligare en artikel att prata om.
Ja, det finns ju några stycken. Men det var ju den här ny forskning på mäns fingrar. Det verkar vara ett populärt forskningsområde. Och mäta mäns fingrar och sen se om det finns några samband mellan svar på enkäter. Och då kanadensisk forskare som nu har hittat att de som hade korta pekfingrar i förhållande till ringfingret hade mer tillmötesgående beteenden, och en lika stor andel färre av de beteenden som klassificerades som quarrelsome. Det blev väl besvärliga eller bråkiga. Så det. Och då skriver de här att dessa med korta pekfingrar då, när det var med kvinnor var det mer sannolikt att dessa män lyssnade uppmärksamt, log, skrattade, kompromissade eller gav komplimanger. Och det går väl igen med de här andra testosteronundersökningar man har gjort. Jag har inte riktigt koll på allihopa, men det är ju något sånt här, har man längre eller mindre där så har man mer eller mindre testosteron i kroppen och såna här saker.
Ja, jag väntar på feministernas hatstorm emot den här artikeln. Att biologi skulle ha någon inverkan på beteende, det måste de ändå vända sig emot, antar jag.
Nu förstår jag inte riktigt alls. Det är väl det de säger hela tiden att det har. Alltså att du föds som man till exempel, alltså det är inte alla feminister naturligtvis, men vissa inriktningar har ju väldigt hårt i att det är ju genetik som är boven i det hela, att man är ju en förtryckare och en definition.
Men för det är väl manskollen man också pratar om, alltså det där är ju sådana motsägelsegrejer. Dels så ska man ju omskola männen, men samtidigt så är mannen. Så det där är De är inte logiskt stringent alltid.
Ja, men det lilla jag har läst om den feminismen som kommer ur akademin, alltså typ genusvetenskapen och den inriktningen på feminism, så är ju, då är ju kön en social konstruktion och har ingenting med biologin att göra.
Det är väl typiskt det där inkonsekvensen i deras jävla resonemang, för det är ju precis som du säger. Det finns ju liksom absolut ingen skillnad mellan män och kvinnor. Utom då just i det här fallet så kommer de ju givetvis, då helt plötsligt så släpper de ju det där, för då kan de då bevisa på att, ja men, är det manligt eller liksom någon, är det kopplat till att man är man på något vis, så är det genast relevant liksom att det just är manligt då, va? Då glömmer man det här med social konstruktion.
Jo, de nämnde två andra studier i den här artikeln också. Och då är den ena som visar att den som har kortare pekfingrar har fler barn. Och sen så slutsatsen här är då att vilket forskarna ser som ett tecken på att dessa män lever i mer harmoniska förhållanden jämfört med män med längre pekfingrar. Och det vet jag inte riktigt. Det skulle vara intressant att se. Är det mer harmoniskt? Är man en mer harmonisk person om man har fler barn? Eller för, det är också en slutsats. Så
man blir inte så harmonisk i alla fall. Men jag tror att det är väl olika, det är väl väldigt många olika skolor det här med feminismen. Att det är ju väldigt skilt. Vi har ju allt från radikal feminister till någon som kallar sig i alla fall för liberala feminister. Och det verkar vara väldigt blandande där, om man ser det som en social konstruktion eller om man ser det som en genfråga. Och sen är det också, på samma sätt verkar det också finnas ganska stora skillnader då. Angående om man tror att det finns något form av dolt patriarkat i Sverige eller om det är nästan på gränsen till vad ska man kalla det för, konspiratoriskt, ända tills de som mer tycker att kvinnor på något sätt är inte underlägsna, utan vilket ord är det ute efter, underställda kanske jag tänker man, mer av slump så att säga. Så att det är väldigt brett, feminismen. Det är inte så att den är.
Det är väl den sociala konstruktionen och patriarkatet, de koncepten som så att säga är ledande och styrande i det offentliga rummet och i det svenska debattklimatet.
Jo, men det är i alla fall de som hörs mest.
Ja, jag måste bara få läsa upp en kommentar som någon har skrivit i den här artikeln. Någon som skriver så här: känner en gubbe som såg av toppen på pekfingret med en bandsåg. Inte fan blir han något trevligare för det inte.
Ja, det var bra.
Ja. Väldigt bra kommentar, måste jag säga.
Ja, nej men alltså, jag tror att det skulle nog mycket väl kunna finnas ett sånt samband. Nu har inte jag lusläst de forskningsrapporterna och jag litar inte riktigt på Aftonbladet att de ska rapportera sanningsenligt vad gäller de här grejerna. Men det låter inte helt orimligt i mina öron att testosteronnivåerna kan påverka beteendet. Det känns ganska rimligt. Och att det också skulle kunna påverka hur fingrarna växer, ja det skulle du väl säkert kunna.
Jag kan nog inte uttala mig om det. Jag känner att jag besitter lite för dåliga medicinska kunskaper för att
våga. Jag menar, om vi köper det som står här, att testosteron påverkar hur fingrarna växer och vilka proportioner har på fingrarna. Att testosteronet påverkar vad man tenderar att ha för typ av personlighet och hur man tenderar att agera. Det känns ändå ganska uppenbart på något sätt för mig, om man bara kollar på hur personer som har mycket testosteron beter sig jämfört med någon som inte har det. Läs män och kvinnor generellt.
Men det är lite det också. Har ni tänkt på det? Vi sitter ju och diskuterar egentligen på deras planhalva just nu. Att just feminismen bygger väl mest på en sak. Generalitet. Alltså generellt. Statistiskt, man ser inte individer, man ser liksom inte, utan alla åker med generellt. Och inte ens när det är, är generellt, utan det är en väldigt liten minoritet, så blir den ändå företrädare ofta för en grupp.
Ja, men man får se skillnad på att prata generellt om en grupp och att ta en litet statistiskt underlag, alltså från en liten del av den stora gruppen, och sen smeta ut det på den stora gruppen och kalla det för generellt. Det är skillnad på att ta det individuella och sen göra det generellt, och på att faktiskt prata om grupper generellt.
Men jag tycker inte att man ska... Jag har ju lite allergisk mot det här att prata generellt om individer i form av grupper när de själv inte har valt att tillhöra gruppen. Alltså jag kan prata generellt om ett parti till exempel. Där har man valt att tillhöra. Där finns det vissa gemensamma åsikter. Eller man kan prata generellt om folk som har valt ett visst yrke. Därför att där har man en viss gemensamt intresse. Alltså man har någonting som förenar en, man har gjort ett aktivt val. Men jag tycker att det är lite farligt när man börjar, i alla fall kanske inte när man gör så oskyldigt som vi gör och pratar fingerstorlek och sådär. Men när man börjar prata om hur människor agerar och värderar dem olika i förhållande till, beroende på vilken grupp man själv placerar dem i, en grupp som du inte har valt att tillhöra, då är man ute på farligt vatten. Det har vi sett tidigare i historien, och det är det som jag tycker feminismen lider av mest. Därför att man kör över alla de individer som, alltså om man till exempel utpekar en grupp som offer och en som förövare, då blir det ju så att alla de människorna som inte är offer i offergruppen blir ju felaktigt utpekade som offer. Och alla de i förövargruppen som inte är förövare utan kanske till och med offer blir ändå utpekade som förövare. Och det här har vi ju sett i lagstiftningen flera gånger, där man väljer att skydda vissa grupper extra eller straffa vissa grupper hårdare för att vissa individer tillhör en viss grupp, oavsett om de är förövare eller offer.
Ja, det blir ett problem då när man gör det på det viset. Men att prata om att en viss typ av beteende kan vara vanligare i en viss grupp, det är, om det nu är så, då tycker inte jag att det är något konstigt att generalisera om det. Säg att det är mycket vanligare att män än kvinnor tycker att det verkar intressant med jobb som polis, brandman, soldat, för att det är aktiva jobb som symboliserar dådkraft liksom. Så det har att göra med på vilket sätt man generaliserar och hur man gör det.
Ja, alltså det som är grejen här är att man kan ju generalisera om man är tydlig med att det är det man gör. Och att man inte gör det på ett negativt sätt, tycker jag. Alltså till exempel att säga att en grupp väljer att bli brandmän i större utsträckning eller poliser, det är inte att så att säga kasta skit på en grupp som man inte har valt att tillhöra. Och säger man dessutom att det är generaliseringar man gör, så är det okej. Okay, men när man, det feminismen ofta gör, det är att man berättar inte att det är generaliseringar, utan man säger att den här gruppen är så, och det är ofta något negativt. Och då är vi ju inne på det här farliga, där väldigt många sådana saker, när man hittar olika saker som man tycker att den här gruppen är sämre på eller värre på generellt, så blir ju också den gruppen mindre värd än den andra. Det är en grupp som är besvärlig eller en grupp som är ond.
Saken är att liksom feministerna, när de generaliserar, de gör ju liksom det till en identitetssak, va? Liksom därför, det märker du så här. Det gör man, säger så här, va? Vi vet ju att de flesta brottslingar är män. Det är ju ingen som, det är väl ingen som vill, som så att säga vill disputera om det faktumet. Det är liksom det statistiskt belagt att de flesta brottslingar är män. Så då vet du att har du ett inbrott på ett ställe, så kan du ju med ganska stor säkerhet säga att det var en eller flera män som utförde inbrottet. Det är liksom, finns det ingenting att säga. Men det feministerna gör, det är ju de säger ju inte, vad de säger är ju så här liksom, de säger ju att män är brottslingar. Helt plötsligt så har det blivit någonting som en egenskap för hela, som gäller liksom alla individerna i gruppen, va? Så det är ju en falsk generalisering. Det är ju en korrekt generalisering att säga att liksom män generellt är mer brottsbenägna än vad kvinnor är, va? Det är en helt annan att säga att män är brottslingar, för då har du plötsligt, istället för att liksom framhäva liksom en statistisk signifikans i jämförelse med, så har du helt plötsligt satt ett jävla likhetstecken mellan man och brottsling.
Mm. Ja, men i det första exemplet så tydliggjorde du att det rörde sig om att det var ett generellt påstående, och sen får man ju sätta det också i kontext till varför man gör det. Ja. Är det för att svartmåla gruppen, eller är det för att det finns en poäng med det? Alltså problemet är ju att de här generaliseringarna idag har ju lett till allvarliga saker. Vi har fått en lagstiftning som inte längre är lika för alla, där det skiljer beroende på vilken genuppsättning du har. Vi har fått regler i samhället där det skiljer beroende på vilken genuppsättning du har. Och det här känner man igen från historien. Jag ska inte säga att det är samma sak, men det är farligt. Det är väldigt farligt. För när man börjar hela tiden mata människor med att det här är en sämre grupp, det här är en kriminell grupp, det här är en farlig grupp, och det här är en offergrupp, det här är en hjälplös grupp, då är det så det blir. Man värderar de här grupperna olika, blir olika mycket värda, och utifrån, och det är också i förlängningen individerna som tillhör de här grupperna. Och man bygger in det här i människors medvetande. Folk som går på stan kanske går omvägar runt, om de ser en grupp, en person som tillhör en grupp som tillhör förövare. Eller man kanske, en som är offer kanske man inte vågar inte tro på sig själv, och man vågar inte tro på den.
Man resonerar i stereotyper. Men jag skulle vilja inflika en sak här. Om vi nu tar det här med fingrar. Det är ju det här med liksom att statistik är ju sig självt, va? Liksom, för att någonting har en statistisk signifikans så innebär det ju inte omedelbart att det liksom är någon slags absolut jävla sanning, va? Och det tror jag folk missar väldigt mycket. För att ta ett exempel, om vi säger att vi har i Sverige, låt oss säga att vi hade haft vänsterblocket, att de hade haft 51% av rösterna och alliansen hade haft 49%, om det har varit som på den gamla goda tiden när vi hade två block. Och så har vi ett val. Och så är det då några, kanske 10 eller 20 000 svenskar som så att säga byter sida. Så helt plötsligt så har det skiftat då, så att istället så har då vänsterblocket 49% och alliansen 51%, och så får vi ett regeringsbyte, och så säger man att svenska folket anser att liksom vänsterregeringen inte skötte sig, och därför så har de inte längre förtroende, utan nu har vi en högerregering. Ja, men det är ju bullshit. För det är bara, liksom, det är bara ett litet fåtal som ändrat sig, va? Vilket råkar ge utslaget att vi då får ett regimskifte. Men det är ju inte så. Det är fan inte. Folket har ju inte ändrat sig. Om man tittar tillbaka på valet som vi hade, till exempel, man pratar om det här med att man säger att svenska folket har liksom avgett sin synpunkt på hur Sverige styrs där liksom, och de vill inte längre ha en alliansregering. Men vad är det för jävla bullshit? Svenska folket är ju liksom inte en individ, det är inte en homogen jävla grupp, va? Utan det är en jävla massa individer. Det är ett fåtal individer som så att säga skiftar från den ena sidan till den andra, som gör att pendeln slår över, va? Så det här går igen, det är ju likadant där. De pratar om så här med längden på fingrarna. Ja, vad är det för samband man har visat? Liksom, hur mycket längre ska fingern vara? Och liksom, och hur pass mycket stort utslag är det, så att istället för att, låt oss säga att när det är ojämna fingrar så är det 49% av männen som är otrogna. När fingrarna är lika långa så är det 51% av männen som är otrogna. Så därför säger man att har de lika långa fingrar så är de mer benägna att vara otrogna. Så är det förmodligen statistiskt signifikant och säkerställt då, va? Men det är ju inte så att liksom, du ser en man som har lika långa fingrar och du har en man som har olika långa fingrar, så är det inte så att du kan liksom från det utgå ifrån vem som ska vara otrogen eller inte vara otrogen. För det är liksom ändå jävligt marginella skillnader.
Mm. Nej, men så är det.
Och här var det också kul med att de återgår till, som vi sa, till artikeln ju. Så inleder de ju med att kvinnor går i giftastankar, så ska man titta på sin mans fingrar. Och sen så avslutar de med en artikel, eller till hänvisar till en studie som säger att man kan ju se på förutsäga, eller statistiskt då, att om männens fingrar har de här skillnaderna så är de oftare otrogna. Men det gäller ju även om det är kvinnor. Och då är ju, så förmodligen så ska männen också spana på sin partners fingrar för att se om de är grälsjuka eller inte. Det är bara det att de inte kollade det i den här studien.
Men vad de säger där i praktiken är ju det att, och det här också, nu kommer vi tillbaka till det här jättedumma igen, alltså att okej, statistiska risken kan då vara högre eller lägre, men vad de menar är att titta på din partners fingrar och ta sedan ett beslut, va? Det är väl det de säger. Så man ska alltså ta ett beslut inte utifrån individen, sin partner, utan man ska ta ett beslut utifrån någonting som är statistiskt. Och när det är så, när det förmodligen inte är, vi vet ju inte här, men när det förmodligen inte är 99,99% som är det ena och 0,001% som är det andra, utan att det är en, förmodligen en blygsam högre risk.
Ja, den marginella skillnaden råkar bara vara att den marginella skillnaden är statistiskt signifikant då.
Så, och då kanske ju någon så att säga lämnar sin partner som är helt oskyldig och är en fantastisk partner för att ha läst en vansinnig artikel där man just generaliserar så här på det här farliga sättet.
Men det är nog det för det bästa för den partners skull. Så mät din partners fingrar och sen skil dig. Det är bäst för alla inblandade parter att göra på det.
Sverige är landet av generaliseringar, det måste jag nog säga. Många pratar om jantelagen, men generaliseringar är förmodligen värre.
Ja, jag får väl lov att säga det. Jag tycker att det är vissa saker som kanske man borde föra in i skolan, eller kanske som jag anser man borde föra in i skolan som så att säga verkliga ämnen och så att ungarna fick verkligen lära sig. Det är bland annat sådana här saker som och verkligen utvärdera statistik och se igenom sådana här logiska felslut och där man liksom generaliserar utifrån sådana här marginella skillnader och sådana saker, va? Så att de verkligen fick lära sig att utvärdera fakta. Det är bara det att jag tror inte att det är i någons intresse utav dem som verkligen sitter på makten liksom och genomföra det. Att...
Ska vi prata jämställdhet, vilket vi ändå är lite målet med den här podden, så ser ju det, och jag vill vända tillbaka till det, att jag tror inte, hade vi haft den utbildningen i skolorna tidigt stadie så hade ju feminismen inte kommit särskilt långt, för den bygger ju enbart på generalisering och statistik. Det är till 100% i stort sett. Jag kan inte komma på något annat den bygger på. Feltolkad statistik. Till exempel, ni vet ju den här klassiska grejen att man säger att män sitter på flera höga positioner och tjänar mer och allt vad det är. Och då har man ju valt att visa den ena delen av skalan. Sanningen är ju inte att det ser ut så, utan sanningen är ju att män har en större spridning. Det finns många fler som sitter högre upp, men också många fler som befinner sig längre ner. Medan kvinnor är lite mer i mitten. De är inte jättehögt upp och de är inte jättelångt ner. Så att män har en större spridning. Men det har man ju aldrig hört. Jag tror inte, gemene man har väl aldrig hört att män har en större spridning. Utan man hör hela tiden bara om den övre. Man sågar ut den övre delen av skalan för att visa en snedfördelning som egentligen inte finns.
Ja, men jag...
Eller hur?
Ja, och sen har vi också det att dels så russinplockar man ju sina fakta, va? Och sin statistik. Och sen, och inte bara det, man har ju ingen som helst, så att säga, man tar ju bara det som så att säga för fram ens egen argument utan att liksom hederligt titta på det och se det är rimligt. Jag menar, jag tänker på såna här vansinniga saker som, vad fan var det jag såg någonstans om hur mycket kvinnorna bar vatten liksom här i världen, va? Det var någon siffra på, jag vet inte hur många miljarder timmar det var om året eller något sånt där liksom, så sa jag, ja, men det kan ju inte stämma, det kan ju inte vara rimligt, för det innebär liksom att all världens kvinnor skulle liksom ägna typ 12 timmar om dagen åt att bära vatten. Och vi vet ju framförallt, om inte annat så vet vi ju liksom att här i västvärlden så är det inga kvinnor som går omkring och bär vatten 12 timmar om dagen. Så att då, det innebär att om man då ska begränsa sig till liksom kvinnorna i Afrika och de fattiga områdena i Asien, så skulle det innebära att de förmodligen spenderade 36 timmar om dygnet åt att bära vatten. Så liksom, det är så här helt orimliga siffror, och det förs fram då liksom i tidningsartiklar utan att någon så att säga reagerar på det. Och det ser vi ju många gånger om, va? Hur man ganska, om man bara liksom börjar titta på siffror och frågar, så liksom är det överhuvudtaget rimligt, så faller de nästan en gång. Vi har ju det här med 3 miljoner kronor i liksom löneskillnad under en livstid, va? 3 miljoner kronor är rätt mycket. Hur mycket krävs egentligen för att man ska få en skillnad på 3 miljoner kronor?
Mm. Och när man har undersökt det där så har man ju sett också att vi tog ganska nyligen på det här att per, män har ju mer i lön, men det beror ju också på att de jobbar mer generellt, om man ska prata generellt. Och sen visar det sig också att män har ju faktiskt mindre betalt per timme än vad kvinnor har. Ja, så att allting är en fråga om hur man lägger upp det hela. Ja. Och det som jag, det problemet är, så, är egentligen inte, det är normalt att folk väljer ut statistik och generaliserar och så. Problemet i hela den här debatten är ju att det finns ingen annan sida som kan avslöja det här. Därför att att vara icke-feminist är ju nästan som att vara rasist idag. Alltså, kommer ni ihåg det här när partiledarna valdes? Och så, det första frågan de får är ju nästan, är du feminist? Och när någon vägrar kalla sig det, då blir det ett jävla bråk om det, va? Och man måste nästan gå i försvarställning. Vadå, är du inte för jämställdhet? För alla har ju på något sätt lärt sig då att feminism ska ju vara samma sak som jämställdhet. Så att är man inte feminist, då är man för mot jämställdhet. Och då är man ju ett praktarsle. Och det är det lite som är problemet idag. Det finns ingen granskande sida. Och de som väl försöker granska blir ju bara stämplade som, men det är ju bara typ, jag vet inte, mansvin eller någonting. Det är ju sådana som inte vill ha jämställdhet. Det finns inga granskare. Och när det inte finns några granskare, ja, då kan man ju använda statistik. Man kan generalisera hur grovt som helst. För det är ingen som kan ifrågasätta det. Och det är det lite vi är i idag. Alla partier är feministiska partier idag. Alla partiledare är väl feministiska. Det var väl Reinfeldt som sa att han var moderat istället. Men
feminist, han bara vägrar kalla sig det.
Ja, han vägrar kalla sig det. Och det är ju så hela tiden. Och jag tror inte vi kan hitta någon profil i media eller någonting som jag kan komma på rak arm i alla fall som vägrar kalla sig feminist. Så att det har ju liksom blivit en sån här grej som att man måste säga sig tillhöra det här, även om man kanske har väldigt stor åsiktsskillnad mot andra, eller om man inte riktigt vet vad det betyder eller kan hålla i så här begrepp. Man måste kalla sig för det, för annars är man liksom paria. Det går inte. Och börjar man ifrågasätta den här goda sidan, den här feminismen, då behöver man inte ens bemöta den personens argument, utan man kan bara säga att ja, det här är ett svin ungefär. Det är en person som inte vill ha jämställdhet. Och därmed så faller ju all den här granskningen. Och det är därför alla de här, ja, man kan kalla det för lögnerna, alltså ren otroligt snedvriden fakta och påståenden kan träffa en så stor publik. Att folk inte ifrågasätter det. För att är det ingen som räcker upp handen och säger ifrån, varför ska jag vara kritisk mot det här? Varför ska jag tänka kritiskt för en normal person, så att säga? Jag tror det är livsfarligt, det som håller på att hända nu. Eller det som har hänt. Det har till och med gått så långt att, jag menar, vilka andra grupper kan man uttala sig så som man gör idag? Och inte bara vanliga personer som sitter bakom en dataskärm och gömmer sig bakom något namn, utan politiker, partiledare, stora profiler som pratar om att män är djur och svin och man ska straffbeskatta dem och man ska göra det ena och det andra utan att det blir något större motstånd. Det är en gammal klassiker. Byt ut det här mot någonting annat, judar eller vad det är. Men i det här fallet är det ju faktiskt väldigt relevant. Vi pratar om människor som har en viss genetisk uppsättning, att det är det som förenar dem. Och skulle man säga så om personer med en annan genetisk uppsättning eller så skulle det bli väldigt då hade ju folk reagerat direkt. Och det här är inte att jämföra äpplen och päron. Vi jämför gener och gener. Håller ni med?
Ja, visst.
Hade man kunnat sagt så här som man gör, så som vi pratade lite tidigare om Kakan Hermansson till exempel. Hade hon kunnat sagt så om en folkgrupp? Eller hade Åsa Romson kunnat kört sitt sommartal i Almedalen om någon annan grupp som personer inte har valt att tillhöra? Hade
Kakan Hermansson, det var den dikten där om att kastrera män som kollar på porr.
Mm. Ja, det är hennes senaste alster, va? Det var ju någon som hade den där också tillgänglig, tror jag.
Jag tror den är rätt gammal.
Nej, 16 januari 2014. Så det är ett år då.
Mm. Hon har väl... hon har ju inte, det är ju inte en tillfällig sak hon har gjort, utan hon har väl uttalat sig ganska löpande på ungefär samma sätt. Så jag tror inte att det är någonting som vi skulle plocka fram, nej, som man inte står för idag.
Det är just därför som den har lyfts fram, därför att den är karakteristisk för den och de resonemang hon för, va?
Mm.
Samtidigt då, så går hon ut och gråter krokodiltårar då, för att hon får någon som så att säga är otrevlig mot henne på Flashback.
Ja, kan någon läsa den kanske?
Va?
Är det någon som har den tillgänglig och kan läsa upp den?
Ja, vi ska se var jag hade den någonstans här nu. Vi ska se ett ögonblick bara. Så. Vårt svar, det är enkelt och rätt kastrering, är alltså överskriften när den har publicerat på Nöjesguiden. Till dig som på porren profiterar, som på kvinnors lidande blir fet. Du som till förtrycket masturberar, kom ihåg vi gör hot till verklighet. För varje våldtäkt som sker så tänker vi på er. Vårt svar, det är enkelt och rätt, kastrering. Och till er som alla hatar porren, gå hem och slipa eran kniv. Slint så att han mister hela snorren, så har du räddat en medsysters liv. För varje våldtäkt som sker så tänker vi på er. Vårt svar, det är enkelt och rätt, kastrering. Det är hela dikten. Och sen så är det med två bilder då på en så kallad, det är lite svårt att se på bilden av stavar, om det är Burdusso-clamp eller Burdisso-clamp eller något sånt där, det står på engelska. Alltså ett verktyg som man har för att klämma av tydligen då sädesledaren med. Det visas då på ena bilden, och sen är det en annan bild där den visar hur den placeras på då ett manligt könsorgan, eller vid ett manligt könsorgan då. Om det är någon som ska, jag vet inte om någon ska sterilisera eller kastrera. Så att nej, jag tror ju inte hon hade, jag menar, kan ni tänka er någon som hade gått ut och säga att man ska skära av brösten på kvinnor? Mm. Grejen är ju att hon är ju en mediepersonlighet då, som så att säga finns med i vad är det, P3 och hon sitter på olika, så att hon har ju en position i det offentliga rummet. Hon är ju i någon mån då en offentlig person, va? Men den här skogshuggaren då som hade totat ihop något spel som gick ut på att döda henne då, va? Han är en jävla nobody ute i skogen i Värmland eller vad det är, va? Och så hade han kanske skrivit någonting på Flashback eller det, men hur många jävlar är det som är inne och läser liksom när någon skriver någonting otroligt på Flashback? Hur många är det som läser det? Det är ju inte som att, jag menar, en viss skillnad på att skriva någonting i en tråd på Flashback och skriva någonting i Aftonbladet.
Mm. Det är helt sant. Och problemet här är ju att för den som inte kanske hängde med riktigt i dikten, så om jag har tolkat det rätt, så är det alltså så att man anser att de som tittar på porr blir då av att alla som tittar blir då per automatik någon form av förövare eller så, och ska steriliseras. Det är det hon vill få fram. Det är den bilden jag får. Får ni samma bild?
Ja, kastrering är det ju.
Ja, kastreras.
Samma sak.
Nej, jag menar, det här är ju alltså, går ju i samma ådra som Solanas skummanifest, va? Hur jävla bokstavligt man ska ta det vet jag inte, men det är ju ganska klart ett uttryck alltså för en inställning till män som är horribel, va? För jag menar, jag kan inte tänka, jag skulle liksom inte kunna, jag kan inte tänka mig in liksom i att ställa mig liksom, jag säger en massa dumheter om kvinnor hela jävla tiden, va? Men det är liksom mer bara en tjafs, va? Men jag kan liksom inte sätta mig in i den, så att säga, the mind frame, jag vet inte vad fan man säger på svenska.
Sinnesstämningen?
Ja, eller liksom den världsbilden, eller liksom den tankesfär man rör sig inom liksom när man hyser liksom den här synen liksom på det motsatta könet, va? För jag tycker det framgår ganska klart och tydligt liksom ifrån, inte bara den här dikten, men liksom hennes genomgående så här med, menar, hon är lesbisk och hon är liksom och tjatar ju om hur hemskt det är och liksom för att hon, så att säga, men hon visar ju själv liksom att hon har en hatisk inställning till det andra könet, så vad fan förväntar hon sig liksom att hon ska få för gensvar på det
här? Läser man kommentarerna så är det någon låttext som hon la upp. Jag vet inte riktigt vad det är för låttext. Eller vad det är för låt hon...
Om man har gjort den själv eller tagen från någon annan, menar du? Jag tycker inte det spelar så stor roll, för att om hon lägger upp texten som sin så betyder det väl att hon står bakom den. Jag tror inte hon lägger upp den i upplysningssyfte, att det finns en text som ser ut så här. Men jag har ingen åsikt om det, utan det är ju... Lägger man upp den så betyder det att det här är någonting jag tycker är... Den här texten tycker jag är väldigt bra. Spottom, så att säga.
Det kan ju vara... Det kan ju ha funnits en kontext till den som gjorde att det, så att säga, blev begripligt, va? Men lägger hon upp den utan någon jävla kontext så får hon ju faktiskt stå för hur den är upplagd. Det är hon själv som lägger upp den
på det här. Ja, alltså, hon skriver bara här att detta är en låttext som jag la upp. Tänk så här, vi måste kunna skilja konstnären från verket. R. Kelly från hans text och Chris Brown från hans misshandel mot Rihanna. Det finns värre saker. Så jag vet inte,
skriver hon det?
Ja.
Ja, men vänta nu. Alltså, vad är det hon säger ens? Jag fattar inte.
Får jag bara...
Det var någon som kommenterade att antingen så har jag missat någon uppenbar ironi eller anspelning på något, men om inte så är detta ett helt fruktansvärt inlägg. Hur kan du uppmana till fysiskt våld mot personer som brukar porr? Vad ska vi göra med alla kvinnor som tittar på porr? Kapa ägglenarna. Och sånt. Ingenstans i vårt samhälle är acceptabel med hota med våld. Jag förstår inte hur det kan vara på Nöjesguides hemsida. Alltså verkligen, hur kan det här läggas ut utan att ifrågasättas? Och så svarar hon då: men kära Elsa, detta är en låttext som jag la upp. Och så vidare.
Ja, men det står ju inte, det finns liksom ingen fingervisning om det någonstans. Va? Hon bara la upp den rakt upp. Så jag menar, vad förväntar hon sig? Det är ungefär som om jag skulle liksom, jag menar, det är ungefär som om jag skulle liksom lägga upp någon jävla text som går ut på att negrer är lata på GD eller något sånt där, va? Och sen så efteråt när folk kommer liksom då klaga på det så drar jag någon jävla vals som att syftet med att jag la upp det här var därför att jag ville visa liksom på den semantiska glidningen av begreppet eller något sånt där, va? I så fall får jag ju säga det liksom när jag lägger upp texten. Jag kan ju inte komma med någon jävla slags efterkonstruktion liksom och tro att det är rättfärdigare, va?
Men det är ju så här att en gång ingen gång, men när man upprepar ett mönster och visar att man har en viss åsikt, då är det ju svårt att komma undan. Jag tänkte jag ska läsa upp några citat här som hon har gjort, framförallt från sitt Twitterkonto. Det här är då citat: män är som utvecklingsstörda barn. Nästa citat: manshat är inte främmande för mig. Lite manshat har väl aldrig skadat någon. Manshat är inget hot mot samhället. Kämpa vita kränkta män om er rätt till rasism, våldtäkt och manssolidaritet. 5! Hatar den där grejen att en inte får slå barn på riktigt. Alltså speciellt de som är lite äldre som vet vad de gör. Jag kommer slå mitt barn om hen är så. Det var ett jäkla tjat om Alexander. Pallan är snuten, tycker synd om sig själv. Jag lyssnar mycket på rap, jag är från förorten. Har tatueringar och hatar snuten med mera. Har panne på grund drömde jag, snodde en bil och skrek snuthora till en snut. Och så blev jag jagad i 100 år. Aldrig får jag vila. ACAB, alltså ACAB, står för All Cops Are Bastards. Alltså alla poliser är svin, kan man säga. Det finns ju väldigt många mer. Det där var ju några uttalanden som hon har gjort offentligt då. Sen får man väl dra sin egen slutsats om vad hon står i. Om det där är bara något hon har lagt upp eller om hon tycker så.
Hon markerar ju inte på något vis liksom att det skulle röra sig. Jag menar, det är ju det. Lägger man upp på Twitter uttalanden som typ alla män är svin, så liksom utan någon slags jävla brask på det, va? då får man ju faktiskt också stå för att då får man ju faktiskt också ta att det liksom blir betraktat som ens åsikt. För det är ju vad man ger ut, va? Man framställer ju själv att man har den åsikten, så det...
Lägger man ihop alla uttalanden här så ser man ju en väldigt tydlig tråd. Det är ju män och poliser, det är ju de som är svin och förtjänar att dö, helt enkelt. Så det är ju uttal på uttal på uttal. Uttalande. Så att det
är ett konstprojekt.
Ja, precis, genom flera ett flera
konstnären ju. Så då är ju Astonio var ett konstprojekt.
Om jag har förstått det hela rätt, vilket jag känner är lite väl att ta i, då är det att det blir en sak om man på något sätt ger plats för en sån här person du gillar i sig, men och man gör det dessutom på public service, va? Som alltså är ett tvångsfinansierat koncept där alla då svenskar som har tv och de som ska betala för det här och se det. Och likadant kör man ut i Sveriges Radio.
Japp. Och det har vi läst Ivar Artis fina artikel idag om vänstervridenheten på Sveriges Radio. Så vet ju varför saker och ting är som de är. Varför hon får vara kvar. Och lite så att...
Vadå för artikel? Vart hittade du den?
Det var en... Neo. Magasinet Neo. Som han, Ivar Arpi, har intervjuat medarbetare på Sveriges Radio och chefer och sånt om deras... politiska ställningstagande och urvalsprocesser och så. Och alla var ju typ vänster som var där. Men det var en frilansare där som nämnde också att där finns ju folk. Så har du bara, är du bara etnisk minoritet så får du sommarjobb direkt. Och han nämnde att det är exempel på folk som har bytt namn så att de blir mer ovanliga etniska eller utländska namn. Och så vidare. Det är en intressant artikel med samband om vi nu pratar om Kakan och P3 och så. Så intressant inblick hur det går till på Sveriges Radio.
Det är det här med det som stör mig lite grann, om vi ska nu ta en liten sväng in på den public service då. Det är ju det att, som sagt, ingen kan vara objektiv, ingen är det, ingen kan vara neutral, utan det är små saker, även om du försöker så kommer sättet du frågar saker och ting, sättet du uttrycker det på, de ord du väljer gör att saker och ting får en vinkling. Alltså det blir en betydelse. Och det kan ju märkas väldigt tydligt i vissa områden, märker man ju direkt, som till exempel i opinionsundersökningar. Där har man faktiskt i syfte att se vad som händer om man formulerar saker och ting lite annorlunda, pyttelite annorlunda, så kan man få helt olika svar. Och det är samma sak naturligtvis, sitter man och förmedlar nyheter och så och har vissa värderingar, så kommer det att lysa igenom i rapporteringen. Och därför så tycker jag väl att det bästa sättet att få neutrala nyheter är ju att få så oneutrala nyheter som möjligt. Det vill säga att man lyssnar på nyheter som man vet är vinklade åt ena sidan och nyheter som man vet är vinklade åt andra sidan. Man försöker helt enkelt få så mycket nyheter som möjligt från alla möjliga håll. Då får man ju den bästa bilden. Förlitar man sig på en och säger den här är neutral, då är det ju väldigt lätt att man får en sned bild.
Nej, men jag menar liksom det, om vi nu släpper det här liksom just med själva nyheter, va? Saken är det, går man utanför nyheter och rena reportageprogram, va? Så blir det ju i praktiken omöjligt att göra någonting utan att man liksom bryter mot objektivitet eller neutralitet något vis. Man kan ju aldrig göra att, om man nu ska liksom ha krav på varje enskilt program att det ska vara neutralt objektivt, vilket ju är så att säga den policy som public service ska följa, så är det omöjligt. För du kan ju aldrig göra ett satirprogram om någonting. Du kan ju aldrig göra satir på någonting utan att du så att säga då bryter mot objektivitet och neutralitetsprincipen.
Mm.
Alla former av nöjesinslag eller humorinslag som så att säga driver med någon eller någonting i samhället ryker ju omedelbart liksom under den principen då, va. Vilket ju och så att hela den här neutralitets- och objektivitetsprincipen funkar bara inte, och som jag ser det, det enda liksom vettiga att göra, det är ju faktiskt att lägga ner public service som är skatte- eller tvångsfinansierat företag, va. Det får leva på samma villkor som alla andra kanaler, liksom att det finansieras utav de som vill ha det, och de som inte vill ha det lägger ner det, och sen så släpps det fri på samma vis som kommersiella kanaler, va. Verkligen. Jag ser ingen annan liksom möjlighet på det.
Jag håller med det där. Men vi kanske ska återgå lite mer till. Vi är väldigt spritt idag. Vi drar oss åt väldigt många olika håll. Hade vi någon mer nyhet? Eller är det dags att börja avrunda?
Det är nog dags att börja avrunda, tror jag.
Ja, jag är också mäkta trött nu faktiskt.
Mm.
Det är fortfarande ingen som har skrivit några jävla inlägg idag, så att jag är en och en halv timme på om man ska slänga ihop någonting.
För att Dolph ska få tid att skriva och vi övriga ska få vår dygnsvila så avbryter vi här. Men vi har redan börjat kika på nästa avsnitt där vi också på allmän begäran hoppas kunna dra nytta av lite ny IT-teknik. Vi hörs!